Välkommen till Portal om marknadsföring. I den här podden träffar du mig, Frida Widersjö och Pernilla Kisch. Tillsammans snackar vi om allt det där som rör att sticka ut ur bruset, hitta de återvärda leadsen, göra karriär och mycket mer.
Ja, varmt, varmt välkomna. Då var det poddags igen och det var baske med ett tag sedan, Frida.
Det var det. Hörde du vilken fjong jag fick på ditt efternamn?
Ja, väldigt bra. Snyggt.
Jag tänker alltid när jag säger ditt efternamn så måste jag alltid tänka fransk paj. Fransk paj.
Ja. Ja, men det är bra. Jag har matat in den ganska bra.
Ja. Det är väl rätt ofta du får feluttalningar på ditt efternamn, eller?
Ja, så är det ju. Men jag resonerar som så. Jag säger inte utan att veta om det. Nej, absolut inte hur det ska uttalas. Och jag... mitt flicknamn var ju faktiskt Pilström, hette jag en gång i tiden. P-I-H-L-ström. Och sen när jag gifte mig då så bytte jag till min mans efternamn. Och då visste jag det. Bara, shit, det här kommer ju bli problem. Det är ju ingen som vet hur det uttalas. Mm. Men jag resonerar ändå som så att det är ju fortfarande bara 4 bokstäver. Så det går väldigt fort att bokstavera. Och så tycker jag att det är vackert när man vet hur man ska uttala det.
Det är väldigt fint. Och det är väldigt fint även om man säger fel, tycker jag också, för den delen.
Ja, nej, men det funkar bra. Det är dock många som säger Chris till exempel. Man vill slänga ett R då mellan H1 och I där. Så att, det känns ju bekant.
Väldigt international.
Yes, Pernilla Chris. Jag kanske kommer tillbaka som Pernilla Chris på det nästa gång.
Ja,
undrar hur hon är.
Nej, men jag har varit superlänge till mitt poddare nu. Det har ju varit en hel månad. Det har varit en påsk och det har varit supermycket som händer. Och jag har varit sjuk. Igen. Så att nu jag har nu det har varit bråda dagar.
Men så märkligt, du har varit sjuk liksom två gånger väldigt nära så. Det blir lite ovanligt kanske.
Ja, jätteovanligt, men jag tror att jag vet inte. Det var någonting där. Men jag fick
du blev ju sjuk när vi skulle åka till Norge ihop ju. Precis efter påsk där så hade vi planen på att vi skulle köra upp till Norge tillsammans, där du jobbar till vardags, veckopendlar, och jag skulle åka dit för första gången och besöka vårt Oslo-kontor eftersom vi också hade en gemensam kundworkshop då, hel dag bokad. Så jag var ju supertaggad på det här och vi hade ju planerat det ganska lång tid i förväg. Varpå jag får ett sms från dig 05:15, bara, jag är sjuk, jag kan inte åka med.
Nej, alltså, jag levde ju i förnekelse dagen innan, för jag ville så gärna åka. Jag var såhär, jag är inte sjuk, jag är inte sjuk. Och så började jag känna såhär att jag började få feber igen, jag började känna mig väldigt hängig i kroppen och började hosta. Jag bara, nej, jag är inte sjuk, jag är inte sjuk. Och så vaknade jag på natten, hade 40 graders feber, jag bara, jag är inte sjuk, det här är bara någonting som kommer gå över till morgon bitti. Och när klockan ringde klockan 5 och jag skulle liksom såhär upp och iväg, så hade jag fått en jättehög feber. Så det var ju superdumt, såklart att jag var sjuk. Men jag var i sån förnekelse. Det, bara, det är någonting annat, jag har varit lite stressad. Du vet, det är bara kroppen som reagerar på något.
Ja.
Nej, så jag var ju sjuk. Så jag hade ju feber en vecka till då, precis som i mars. Så att, det är väldigt ovanligt för mig, måste jag säga. Så att, ja. Men nu hoppas jag att jag är superfrisk då. Istället för att kompensera.
Ja, men verkligen. Och, nej, det var ju supertråkigt. Men jag hade det i alla fall väldigt, väldigt bra i Oslo. Och fick ett jättefint och varmt mottagande på Exitex Norge-kontor. Och kundworkshop och allt gick bra också. Väldigt kul att se Oslo. Jag har inte varit så himla mycket i Oslo ändå. Jag har varit betydligt mer i Köpenhamn. Så det var kul.
Ja, det är det ligger helt fantastiskt vid fjorden. Och, helt.
Ja. Vi åt ju middag där nere vid vattnet på kvällen. Det var ju så fint.
Ja, det är jättefint. Nej, det var supertryggt. Men jag var ju med på workshopen digitalt hemifrån i alla fall. Men det är ju jättesvårt. Det är ju svårt att vara den enda som är med. I princip den enda som är med digitalt. Och ändå ska vara rätt så involverad i själva workshopen. Och ni var ju väldigt många på plats. Jag vet inte hur många. Var ni 15 stycken eller någonting i rummet?
Ja, men det var många liksom runt ett sånt där stort ovalt bord. Och lite intressant det här kan jag tycka liksom med hybridmöten numera. För det känns ju som att det blir på något sätt vanligare och vanligare. Ett tag var det ju då liksom bara digitala möten under corona. Och nu är det liksom en sån här mix av att folk har börjat komma tillbaka. Några jobbar fortfarande hemifrån. Så väldigt ofta numera tycker jag i olika kundmöten så blir det en hybridvariant, för det är alltid någon som är med på länk, känns som. Och den är ju lite svår. Jag vet inte, hur upplevde du det som då var på länk och inte var med i rummet?
Alltså, jag tycker det är bra, men det är svårt. Det är jättesvårt att få en känsla för rummet. Alltså, det är ju det som är det svåra, att så här, läsa rummet. Så här, vad är känslan? Alltså, hur kan vi köra på? Behöver vi stanna? De här liksom små sakerna som man ändå får en mer så när man är på plats. Och likadant, vi skulle liksom göra någon typ av behovsanalys och sen liksom visa lite förslag på lösningar under tiden och varvat det med varandra. Och där var det ju jättesvårt för mig att veta så här, okay, hur togs det här emot nu? Förstår man vad det jag säger? Förstår man lösningen? Är det positiva signaler som kommer här? Eller behöver jag liksom backa lite och ta den lite långsammare? Det är svårt att vara med. Mm. Och sen är det också svårt från andra hållet att vara delaktig i diskussioner, som det också blev lite så här av. Så att, nej, men det är utmanande med hybridmöten. Det är ju lättare med helt digitala eller helt fysiska, tycker jag.
Mm, verkligen. Mm. Ja, det blir intressant att se vad det tar vägen här framöver. Mm. Vad har du hittat på då när du inte varit sjuk sen sist?
Ja, men ja, alltså, det har ju varit påsk och det har varit sjukdom. Och inte bara jag som har varit sjuk, utan det är en hel del i mitt team som har varit sjuka också. Och det är någon som har varit lediga i den här perioden. Så att april har varit en lite upp- och ner månad, måste jag säga. Det har varit svårt att få mycket gjort. Så jag är väldigt glad att vi kan lägga det så här, nu är alla tillbaka, nästan 100%, och liksom, nu kör vi. Så att, det är skönt. Så den här veckan så inledde vi maj med en marknadskickoff. Så vi träffades hela marknadsteamet i Norge och var på spa. Men framförallt så fick vi chansen att sitta och prata lite OKR, våra gemensamma mål för 2022. Och vi är ett nytt team. Vi var ju 3 stycken och nu är det 2 stycken nya som börjat på rätt kort tid. Och fick prata en hel del om teamet. Och vad vi vill vara för typ av marknadsteam och våra roller och vad varje person bidrar med. Och vi pratade lite om det här att när man gör saker på rutin så är det väldigt låg, liksom, låg utmaning i sin arbetsvardag och det är låg stressnivå. Men när vi har många nya i teamet och det är många som gör nya saker, då behöver man ha lite extra förståelse för att många är på lite högre stressnivå. Det är mer utmanande att göra mycket nytt och lära sig mycket nytt och sådär. Så vi får lite, liksom, låta saker ta lite tid. Så vi pratade om lite sådana saker. Det var jättebra och bra start för oss, tror jag.
Mm. Snyggt. Liten inventering så. Ja.
Verkligen. Men vad har du gjort i april, Camilla?
Det har varit mycket i april. En ganska så här, klassisk hektisk månad, tycker jag. Det är ju så mycket färre arbetsdagar också på våren. Men vi har också haft lite kick-off, har vi haft. En lite större kick-off så att vi samlades hela vårt affärsområde på Steam Hotel i Västerås. Så hela affärsområdet som jobbar med olika typer av digitala upplevelser då. Så vi var ungefär 70 personer på plats. Så det var jätteroligt. Fullt blås. Och jag pratade på scen bland annat. Och körde lite livepodd, blev det. Med några kollegor som fick komma upp och prata lite grann om deras arbete inom sälj. Så ja, det har varit jätteroligt. Och sen har jag också gått lite ledarskapsutbildningar. Både ledarskap och retorikutbildning har jag gått under april.
Wow. Vad är jätteutbildad?
Ja, jag känner mig superutbildad och liksom verkligen, alltså det är ju en lyx att få avsätta liksom tid under arbetsdagen för att jobba med att bli bättre på, ja, men allt från då presentationsteknik, men att också få jobba med personlig utveckling som vi har gjort inom ledarskapsprogrammet då. Så väldigt härlig månad, tycker jag, på många sätt.
Wow. Kul, men har du något bra retoriktips som du kan ta med dig, kanske i presentationer eller liknande nu då?
Jag tycker det var mycket som var bra med den här kursen. En sak som jag verkligen tar med mig, det var ju, vi fick liksom lite olika tips här på om man ska hålla någonting beroende på hur mycket förberedelsetid man får. Och ibland kan det vara att man har extremt kort förberedelsetid. Exempelvis att man ska ta över en presentation från en annan kollega, eller man bara så här förväntas spontant gå upp och säga någonting. Eller om det så är en så hålla ett tal på en middag till exempel, eller vad det kan vara. Då fick jag en jättebra sån här ledstång. Och det var att man alltid kan tänka på då, nu, sen. Så ska du säga någonting spontant och du får ett ämne, ja, men prata utifrån då, nu, sen. Exempelvis jag då som har som expertisområde lite leadgenerering, prospektering. Om någon liksom spontant skulle be mig imorgon åka ut till någon och prata om det. Då skulle jag kunna prata om lite så här. Ja, men hur prospekterade vi för 10 år sedan när jag började inom det här? Och så liksom drar man det fram till vad är vi nu idag med de nya typerna av utmaningar för B2B-säljare? Och vart tror jag att det är på väg exempelvis? Alltså väldigt lätt sätt att hänga upp en presentation på. Det tycker jag var smart.
Ja, bra tips. Och det är också bra om man ska göra ett sånt där spontant. Så kan inte du säga någonting? Jag tycker man ska ha sådana ibland.
Det är alltid lite, och lätt att komma ihåg. Liksom. Ja, men så här, då, nu, sen. Det var lätt att komma ihåg. Tre ord. Liksom.
Väldigt bra. Men Pernilla, idag har vi med en intressant gäst och ett rätt intressant ämne som kanske är mitt dåliga samvete lite, måste jag ändå erkänna. Det är ju Alexander Slotte vi ska träffa. Och han är ju väldigt förespråkare för det här med word of mouth. Och att det är det som får ens B2B-business att växa så mycket som möjligt. Och det är ju det här med referenscase. Och det känns ju alltid som att man kan göra mer och bättre referenscase. Och det tror jag alla B2B-företag känner igen sig i.
Ja, men verkligen. Och vi har ju till exempel väldigt hög prio på att skapa nya referenscase i videoformat för vårt område under det här året. Eftersom vi är rätt så nya och behöver liksom bygga upp förtroende och visa vad vi kan och så vidare. Lite tråkigt på det temat. Och så hade vi faktiskt ett sånt här tillfälle inbokat under april där vi skulle göra en lite större produktion då med en befintlig kund. Och vi hade en filmare som åkte upp från Malmö till Stockholm kvällen innan för att vara på plats tidigt och sådär. Och då var ju tyvärr vår kund sjuk. Eller jag tror hans barn var sjuka faktiskt. Så att vi blev tvungna att ställa in. Jättetråkigt. Vi hade ju såklart laddat för det här. Men vi kommer ju såklart boka om och göra det här senare i vår. Men det är liksom en av alla parametrar man måste ta i beaktning då när man ska få till sådana här saker. Att det är inte så alls så lätt. Jag får den känslan av att Alexander och de verkar super duktiga inom det här. Och sen gör de ju mycket annat också. De har ju sådana här program inom ambassadörskap exempelvis. Det handlar ju någonstans om marknadsföring via referrals, via något så här ambassadörer på något sätt. Har jag förstått det som. Så att, det ska bli kul att höra Alexanders take på vad det är de gör.
Verkligen, och Alexander har ju en väldigt stark säljbakgrund och just inom business to business och har väl liksom växt fram från det. Och Alexander är ju CEO på företaget Top of Heart. Så att det ska bli kul att tänka mer, eller prata mer med honom och se hur han tänker kring just de här bitarna. Men nu tycker jag vi drar igång och bjuder in Alexander till samtalet. Välkommen Alexander!
Tack!
Hur känns det med podden?
Ja, jätteroligt.
Härligt.
Det ska bli superkul där.
Ja, men vi är jättetaggade. Kul ämne, ambassadörskap med mera. Men jag tänkte innan vi drar igång och börjar prata om dagens ämne och lite om vad ni pysslar med på Top of Heart. Så var jag såklart inne och scoutade lite på din LinkedIn-profil här inför poddavsnittet. Och då såg jag ett så himla härligt inlägg som du la upp för ett tag sedan. Kring det här att du har passerat 40-strecket och att du kände att du hade slutat bry dig om det ena och det andra. Och framförallt kanske kopplat till din klädstil. Jag tyckte det var så himla härligt och befriande att läsa.
Ja. Jag tror väl att det finns ju den här gamla klassiska 20-40-60-regeln som poppar upp i mitt huvud ibland. Att vi 20 års ålder, då bryr man sig om vad alla andra tycker. Man är ganska fokuserad på vad den yttre världen säger om en. Vid 40 då, vad ska man säga, slutar man med det. Man helt enkelt skiter i vad andra tycker. Och vid 60 då inser man att det var ingen som brydde sig från början ändå. För folk har fullt upp att leva sina liv. Och jag tycker den är så skön och så härlig när man reflekterar med människor i olika åldrar. Och när man kan då se tillbaka som 40-åring kan se tillbaka på en 20-åring. Och all den här stressen av vad folk liksom ska tycka om en hela tiden. Det känns så skönt på något sätt att kunna se det är så här är. Och förmodligen när jag är 60 kommer man inse att det var ingen som återigen brydde sig om det från början. För folk har faktiskt fullt upp att leva sina liv. Och det skapar på något sätt en sån här skön känsla om att försöka vara dig själv så mycket som möjligt.
Ja, men verkligen. Det kan ju vara väldigt hetsigt. Framförallt kan jag tänka också kanske det här med karriär och image. Och man kanske har en bild av vad man ska åstadkommit vid en viss ålder och sådär. Hur har liksom din... Har du haft mycket karriärhets i dina tidigare år?
Det är klart att jag har tänkt någon typ av klättra på någon dominanshierarki. Och man ska ha det ena och ha det andra och sådär. Och jag är ju... ändå tidigt liksom haft ett säljyrke där jag har haft bra med pengar och haft fina bilar och klockor och allting sånt där. Och det är väl en del av processen att göra det. Men sen inser man ganska mycket att det är inte de sakerna som på riktigt är viktigt. Liksom. Mm. Och det är... nej men alltså det... Mm. Jag tror att det ger med sig liksom vart efter tiden. Mm. Det är en mognadsfas, tror jag.
Mm. Mm. Ja, väldigt upplyftande. Men, för du har ju haft många roller, framförallt inom sälj och olika säljchefsroller och sådär. Och sen då för, jag tror det är ungefär 7 år sedan nu då, så startade du Top of Heart. Vad kom det sig av att du tog det steget?
Nej, men det är en bra fråga. Nej, men alltså, jag har hållit på i försäljning i business to business försäljning kan man väl säga, snart 20 år. Och jag har alltid varit sådär, jag har inte varit så... man säger produkt eller produktfokuserad. Jag var ganska relationsfokuserad. Och för 7-8 år sedan började jag titta på vad gör de här bästa säljarna? Och anledningen till varför jag tittade på sälj då, självklart för att jag kommer själv från säljhållet. Men i en organisation är det väldigt svårt att titta på många andra funktioner i ett bolag. Du kan titta på en ekonomichef eller en kundtjänstansvarig. Det är väldigt svårt att mäta liksom vad blir effekten. Alltså man anställer en person för att göra X, Y, Z och se... är det bra? För man är del av en så stora... ja, man är en kugge i ett stort hjul. Liksom. Medan en sälj är ganska lätt att mäta på. Anställer man en säljare för att göra ett visst resultat och man inte gör det eller man gör bättre än det man förväntas. Det syns ganska tydligt. Och då började jag titta på många olika såna här typer av säljroller. Och tittade både i Sverige men också internationellt på allt ifrån de bästa bilsäljarna, it-säljarna, mäklare, med mera, med mera, med mera. Och då började några sådana mönster utskönja sig som jag tyckte var ganska intressanta. Det ena var att de var väldigt duktiga på att bygga rapport eller bygga det initiala förtroendet när man möts snabbt. De här första sekunderna man alltid brukar prata om. Mm. Men någonting som gjorde att de var exceptionellt bra, det var att de hade en förmåga att också bibehålla relationen över tid. Jag kan ta ett exempel, den gamla klassiska... storyn om Joe Girard. Nu gick han ur tiden för några år sedan, men han har ju alltid varit en sån här person som jag också har tittat på längst det här. Och det är en av liksom, världens bästa bilsäljare genom tiderna. Han var verksam under 15 år i USA. Och när den genomsnittliga amerikanska bilsäljaren sålde 6 bilar i månaden, då sålde han 6 bilar om dagen.
Och det är ju så här, det är ju väldigt det är lite skillnad där.
Ja, men det är ju skillnad och då blir man ju så där. Success leaves clues. Alltså alla typer av framgångar lämnar ju ledtrådar. Du har ju de här breadcrumbs, de här liksom, som man kan leta efter och se. Jag tyckte att där var jag alltid nyfiken. Vad är det faktiskt som är skillnaden som gör skillnaden? Och det är inte alltid lätt att utstudera. För det är som att gå till någon som är fantastiskt duktig. Ta Wayne Gretzky eller Serena Williams inom tennis. Liksom. Hur gör du när du liksom gör den här fantastiska serven eller Wayne Gretzky har sett den i krysset utan att ens titta på målburen. Det är väldigt svårt för dem att förklara vad de faktiskt gör. Att dekonstruera framgång. Det är väldigt svårt och i synnerhet om du är mitt inne i det. För det är ett flow liksom. Det är som att det är så naturligt så att du ser inte vad du egentligen gör som är skillnaden mot alla andra. Men när man börjar titta på det här utifrån och så börjar man dekonstruera det här. Då tittar man på till exempel Joe Girard. Då finns det några saker han gjorde som jag tyckte var fascinerande. Och en sån sak som han gjorde, det var ju det att han skrev det här julkortet, det här sommarkortet och det här födelsedagskortet till sina kunder. Så inte nog med att han gjorde en fantastisk leverans av den här bilen som personen köpte. Han höll även igång relationen efter. Och det här är de stora svårigheterna idag egentligen. Vi har många duktiga säljare som kan ta in kunder. Men tyvärr så är det väldigt lätt idag att byta leverantör, och då måste man bli väldigt, väldigt duktig på just det här. Och när han då gjorde de här utskicken, han spenderade ju veckor av sin arbetstid till att göra en ganska banal sak. Men effekten av det där, det var ju att människor fick ju det här julkortet, sommarkortet, födelsedagskortet när de har sina middagar. Vad brukar man ha när man har födelsedag? Ja, du har en ganska stor middag för dina vänner. Helt plötsligt så anländer det här kortet som kanske inte din bästa vän har skickat, utan det här var din bilhandlare som skickade. Mm. Det är det första man pratar om vid middagsbordet. Mm. Oj, men jag ska köpa bil. Gå till Joe. Det är liksom ingen fråga. Det är liksom no questions. Han kommer guida dig rätt. Och tänk att du gör det här att scale. Och det här tyckte jag var ganska fascinerande. Det här ledde fram till egentligen att Tobbe Hart startade. Så tänkte jag så här, men vänta nu, hur gör vi nu själva verket själva? Så här, vad gör jag själv? Mm. Och här vet jag att jag också var dålig. Jag ville göra mer av det här. Men jag märkte att min tid liksom inte... Tiden är ju rättvis. Jag ska inte säga att jag inte hade tid. Men jag fick inte ihop tiden, så ska jag säga. Och jag ville göra mer av det. Och då kom liksom Tobbe Hart som en utav och tänkte så här, okej, hur kan vi bygga ambassadörer för fantastiska säljorganisationer, konsultorganisationer där ute som har många relationer? Mm. Och då satte vi liksom spaden i backen på Tobbe Hart.
Ja. Spännande.
Vilken inspirerande. Ja, men verkligen tydlig inspiration till hela företagsidén. Ja. Väldigt häftigt. Det låter ju precis så som man skulle bli väldigt glad som kund att bli uppskattad på det sättet.
Mm.
Det har inte blivit än, så att alla våra leverantörer kan ju
lyssna in.
Nej, men jag tror att de här små gesterna inom jag menar. Jag menar, vi pratade om det kort innan vi drog igång det här med lite så här talangjakten idag där ute och så här. Tog en liten passus innan vi körde igång nu liksom. Men jag menar, tar du talangerna idag där ute, talangerna eller människorna vid talanger liksom, det är människor vi pratar om. Jag menar, det är inte så svårt, vi människor är inte så svåra i sin grund. Jag menar, om du har en rättvis lön, du har ditt gymkort, du har liksom ett kontor att gå till, du har en förmodligen en bra chef. Vad är det du saknar? Ja, du saknar ju, du vill bli bekräftad. Du vill att någon ska tycka om dig. Du vill bli omtyckt. Du vill vara en del av gänget. Och för att kunna visa det här som chef eller som säljare till din kund eller så här, så är det, handlar inte bara om att leverera produkten A till produkten B. Utan det handlar ju om att så här, hur ser man människorna där bakom? Är jag faktiskt intresserad av om den här personen är intresserad av golf eller fotboll? Eller bryr jag mig om den här personen att den kanske ska göra ett karriärsteg? Kan jag hjälpa den personen via mitt nätverk? Kan jag vara där och sträcka ut en extra hand? Det är inte så svårt i grunden. Men när vi springer på så är det lätt att vi glömmer de här sakerna. Och det är det som Tobbe Hart egentligen i sin grund försöker hjälpa svenska organisationer och internationella organisationer att jobba med de här ganska små sakerna. Det är att, men de subtila sakerna, de blir otroligt värdefulla för den enskilda individen. Och det är det som oftast gör att man stannar. Man känner sig tillhörd. Ja.
Men det är ett väldigt intressant ämne. Tror du att säljare tänker att den här typen av, för det är ju på något sätt en typ av marknadsföring, det är relationsbyggande, men det är också den här klassiska word of mouth. Tror du att säljare tänker att ansvaret för den typen av marknadsföring inom situationstecken ligger hos marknadsteamet snarare än kanske hos säljteamet?
Ja.
Jag tror att som marknadsförare tänker man tvärtom. Att det här är något som ska ligga hos säljaren, att vårda sina egna relationer. Så det blir nog någon liten dissonans där emellan.
Jag tror att det finns en jättedissonans. Du är inne på en jättebra poäng. Det tror jag verkligen. Och jag tror att alltså, ska du vara en duktig säljare framåt och verkligen kunna lyckas där ditt existensberättigande faktiskt finns, så tror jag att du måste bli duktigare på just den här parametern. Du måste tänka som en marknadsförare mera än en ren säljare. För att flytta produkten A till produkten B med vissa fördelar eller nackdelar. Jag menar, vi vet ju idag, vi googlar ju fram, mesta delen av köpresan görs online, bla 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 bla. Allt det här kan vi. Men okej, hur kan jag då som existensberättningar som säljer vara duktig? Ja, det är ju just de här delarna som jag tror. Och det jag ser när jag intervjuar också de mest fantastiska säljarna som liksom kan outperforma, de är inte bara 100, 200, 300, 400, 500% bättre än nummer två på bolaget. De kan vara 1000, 1500, 2000% bättre. Procent bättre. Så är det just de här detaljerna som de aldrig naggar på.
Jag brukar kalla dem för relationssäljare. Alltså så här, ja, när jag pratar med säljfolk så brukar jag prata, vad är du för typ av säljare? Och då, liksom, för mig är det någon typ av fack nästan, människor som är relationssäljare, som liksom sätter relation först. De tycker att det är ja, men det mest essentiella egentligen för att kunna driva någon typ av kunddialog. Och de är ju ofta, precis som du är inne på, väldigt lyckosamma. För i syvende och sist är det inte så stora skillnader på de olika lösningarna som presenteras för kund idag. Utan det är mer den här, vad får jag för känsla av den här personen? Är det någon jag vill jobba med länge? Är det någon jag kan tänka mig att göra affär med? Så om det finns sätt. För det blir mycket systematik i det där ju. Säljare är ju rätt dåliga på att vara liksom, vad ska man säga, systematiska, ihärdiga. Man vill liksom snabbt gå vidare till nästa sak. Så där tror jag att man har väldigt mycket hjälp av att hjälpa en marknadsförare som är van att jobba mycket mer systematiskt och långsiktigt än vad säljare är. Håller du med?
Absolut. Alltså, men jag vill tillägga där, alltså, det här är ju som en... Vad ska man säga, som en sinuskurva, om man tittar på en sinuskurva som en liten, ja, som en liten kulle för er som lyssnar på det här. Så en sinuskurva går ju lite som en kulle, eller som det går upp och ner hela tiden. Och det är lite som livet är stort, eller andetaget, då, ett inandetag och ett utandetag. Lite samma sak är det ju när du bygger en relation med en ny kund. Alltså det startar ju med att relationen, det vill säga att om jag inte gillar dig och jag känner att jag inte gillar dig, då kommer du känna det och då kommer du vilja gilla mig lite mindre. Och så kommer jag göra det. Det blir en självuppfyllande profetia. Det gör att vi kommer inte göra affär. Det spelar ingen roll vad jag erbjuder dig. Jag kan erbjuda dig 10 000 kilo guld för en krona. Du kommer fortfarande inte ta det. Därför förtroendet finns inte där. Så precis som du är inne på. Man måste starta med relationen. Sen skiftar man över till att ja, men vi är inte här för att bli polare med varandra. För det är ju inte där. Båda har förmodligen tillräckligt med kompisar. Utan vi är ändå här för att vi ska skapa värde för varandra, för att skapa en affär. Så det skiftar ju oftast de flesta säljare över naturligt till. Och det är inga konstigheter. Men nu kommer hela grejen. När man väl har varit där, man har levererat klart, man har liksom sålt, man har fått sin check på kontot, eller på att säga, sina pengar på kontot, provisionen på kontot. Vad händer då? Ja, men då går ju också, då svänger ju lite relationen över igen till det här personliga. Att, okej. Okay, då går vi över igen. Och det här går ju liksom cykliskt. Det går ju som en sinuskurva upp och ner hela tiden. Och de säljarna jag ser kan hantera de här fluktuationerna. Nu behöver jag vara den strukturerade säljaren som gör affären och ser det tydligt. Nu switchar jag över till den personliga relationen. Nu fortsätter jag att liksom värma på den. Och nu switchar jag över igen till att nu måste jag leverera ett värde. De som kan göra de här... Vad ska man säga, inte emsaskin ska man inte säga, men
svängningarna,
svängningarna på ett bra sätt, de vinner, man ser det liksom. Men de som gör lite som du säger, att man tar, man avslutar, man sticker vidare, de nöter ut sig själva, för att de får inte de här långsiktiga effekterna. Och det är...
Men en fråga där då, för kopplat till, för det här, vi pratar ju mycket om liksom säljares relation till kunden och att långsiktigt bygga på den relationen. Då tänker jag direkt, en säljare säljer, men det är också företaget som säljaren jobbar på som vill bygga relationen med kunden över lång tid, så att man inte blir beroende av just att säljaren är den som kunden är väldigt hårt knuten till. Hur tänker ni kring det, Alexander?
Jag skulle säga att, inte i alla fall, men jag skulle säga att säljarens relation, så här, bolaget ska bygga fantastiska relationer med sina säljare. Säljarna bygger relationen med kunden. Jag vet att man vill trumfa, man vill gå över, man vill känna lojaliteten som Apple har. Så att det är bara varumärket, det är inte en viss Apple-anställd på något enskilt sådär. Men de är så otroligt få, det är outliers. Det är liksom, de är ytterligheterna så. Vi andra är snarare precis tvärtom. Även om man skulle vilja att bolaget äger relationerna med kunderna, så funkar inte vi människor. Vi funkar inte på det sättet. Därför så tror jag snarare att istället för att lägga energin på att vi ska försöka... Vi som bolag ska ha äga relationen med kunden och försöka boxa in det här och styra och blockera och göra det där. Bygg istället fantastiska relationer med dina säljare. Se till att de får allt liksom i världen de kan göra för att de verkligen vill stanna kvar och verkligen kan lyckas. Den relationen ska snarare vara starkare än relationen att försöka vara byggare med kunden. Jag säger inte det här i alla branscher, i alla scenarion, i alla så, men ja, nu pratar jag bara generellt just när du behöver en säljare vid frontlinjen som bygger och stärker relationen. Då tror jag att man kommer inte förbi liksom det.
Just det. Men det ligger någonting i det, och det märker vi också rent så här från ett marknadsförares perspektiv, bara när det kommer till att skicka mail eller göra liksom ett kundmail eller vad som helst. Vi ser ju väldigt tydligt att vi har högre open rate när det är från en person och inte från vår Excitex standard mail. Det ligger ju någonting i det där att man pratar med människor, man köper av människor, människa till människa. Det ligger ju verkligen någonting i det, hela den biten. Och sen så är det ju säkert de outliersarna som du pratar om. Jag hade blivit väldigt förvånad om Apple hade skickat till mig från en person. Jag vet inte riktigt vad det hade. Jag hade nog köpt en iPhone i vilket fall. Så att,
just det.
Ja, men precis. Alltså, det finns ju alltid som sagt outliers i det här, och man pratar om gigantiska bolag, men de flesta tillhör ju inte där, utan de flesta är ju som Excitec och som Top of Heart och sådär, som är med små, mellan eller även stora bolag som inte är de här giganterna.
Mm.
Men för oss är det väldigt viktigt att ha den där personliga relationen. Liksom. För det är någonstans till syvende och sist, det är väldigt få bolag idag som har helt unika produkter, helt unika tjänster som sticker ut på det sättet, som gör att man kan bygga den relationen på det sättet. Utan det är ju relationerna emellan som faktiskt bygger kunderna.
Men vad heter det? Jag tänker återigen liksom som marknadsförare här. För vi har säljteam, vi har marknadsteam, och vi har länge pratat om att man måste jobba nära varandra, stötta varandra. Mm. Men det ligger ju också från mitt perspektiv ett stort eget ansvar hos varje säljare att faktiskt intressera sig för de här frågorna. Att jobba med sin egen social selling. Vad tänker du om det? Liksom, borde marknadsförare faktiskt jobba mycket tätare med varje enskild säljare och stötta upp i just de här bitarna, snarare än att fokusera på de här liksom, digital marknadsföring, det breda? Hur ska man kombinera de här?
Jättebra fråga. Jag säger inte det ena eller andra, utan jag tror att den kombinationen är alltid bäst. Man får titta på nyanser i sitt eget bolag, men jag kan säga vad jag ser som de många bolag inte gör tillräckligt, det är att från marknadshåll till exempel ställa frågorna till säljarna, okej, vilka då, vi säger ambassadörer har där ute. Nu kan definitionen på ambassadör skilja sig mellan olika bolag. Men om man ska säga en kort definition av en ambassadör, så som vi har en definition av en ambassadör. Det är en person, den behöver inte vara köpande av bolaget. Alltså. Den behöver inte vara en kund. Utan det kan vara för detta anställd. Det kan vara en släkting till någon som jobbar på bolaget. Men distinktionen är att den här personen som är en ambassadör har givit en ingång eller ett lead eller ett prospekt som har liksom skapat en affärsmöjlighet för bolaget. Och det kan vara ett nykundsmöte, men det kan lika gärna ha också blivit en affär. Och det som är spännande i det här då, det är att om man tittar på en säljorganisation, så har ju säljorganisationen och säljarna en massa ambassadörer där ute. Inte bara bland kunder, utan återigen bland leverantörer, samarbetspartners och så vidare. Som verkar i bolagets namn, som gillar bolaget. Ta Excitec som ett exempel, kan ta er som ett exempel. Ni har ju en massa ambassadörer där ute. Men är de definierade? Är de tydligt mappade? Och det här ser jag att här är många väldigt, väldigt dåliga på det här. Utan man tänker att får vi word of mouth, eller får vi någon ingång, eller någon referens eller sådär. Ja, men det är lite grädden på moset, men det är inte det som är. Och det här tror jag är den största risken man har när man slarvar med det där. Därför att när du bygger ett varumärke från början, när du börjar bygga ett varumärke, då är det ingen som känner till vem du är. Då får du kriga för varenda relation. När du har nått 4, 5, 6, 7, 8 år längs med tiden, då börjar människor prata om dig i andra sammanhang. De kallar vi för ambassadörer som skapar de här ingångarna.
Just det.
Så det jag skulle säga då, och liksom lite på din fråga, det är att kan marknad hjälpa säljarna av att definiera vilka ambassadörer har vi där ute? Alltså obetalda arbetskraft eller obetalda säljare egentligen som springer där ute och i andra forum skapar affärsmöjligheter för oss. Kan vi via säljarna fråga, vilka skulle du säga är dina ambassadörer? Jag lovar dig, de räcker upp handen och säger, ja men Kalle och Bosse och Lisa och så vidare och så vidare. Kan vi sätta dem i en målgrupp? Då kan ju vi mer specifikt nyttja PR och marknadsföring för att targeta de människorna som av egen fri vilja hjälper ert varumärke där ute på marknaden. De gör ju det redan idag. Men om vi kan ha koll på vilka de här är, då kan ju vi skapa en extern salesforce som går där ute och bearbetar. Och det här ser ju jag. Och det här ser jag de som får det här att funka. De får ju 10, 20, 30, 40, 100 obetalda säljare som kan bidra med 1, 2, 3, 4, 5 nya affärsmöjligheter varje år. Mm. Vet, det här kan ju för ett konsultbolag innebära 30, 40, 50, 60. Jag har sett exempel på upp till 80% av deras affärer kommer på rekommendation. Men de har ingen aning om vem det är som rekommenderar och varför. Och hur de ska kunna påverka de här personerna att göra det igen och igen och igen. Mm. Så att, lite som din fråga är, så jag tycker den är briljant ställd där, för att många gånger så springer man på allt det här. Vi ska synas på LinkedIn och det är social selling och vi ska bara mata grejer här och vi ska vara i poddar och vi ska vara där. Jag säger inte att det är fel. Vi sitter ju själv och gör en podd här. Det är fantastiska samtal. Jag säger bara det att många gånger går man över ån efter vatten. Går man bara in och tittar på vilka människor verkar i omkring vår affär, så kan man hitta massa fantastiska individer här som med ganska liten liksom energi, effort och nästan inga pengar överhuvudtaget kan få dem att bidra med nya affärer varje vecka.
Ja, men just det. Men en tydlig ambassadör där då, som jag tror många kan känna igen sig i, det är ju före detta nöjda kunder då. Om man säger att man har haft en nöjd kund som sen går vidare. Vi jobbar till exempel mycket mot målgruppen CFO-er och ekonomer. De tenderar ju att röra på sig kanske så här var tredje, fjärde år, så hoppar man vidare och är CFO på ett annat bolag. Där får vi ofta mycket fina leads in och de hör av sig och säger, men jag var så himla nöjd med det där ekonomisystemet som jag hade från er. Och nu är jag på ett bolag som inte alls har samma setup och jag vill gärna prata mer. Då tänker du liksom att det är en första grej man kan göra, till exempel då, att man mappar upp den typen av ambassadörer. Men vad föreslår du sen att man gör då? När man vet vilka ambassadörerna är?
Ja, men det ska jag tillbaka till samma som gamla säljkontoplanen. En säljare som har ett x antal kunder måste ha kontoplan. Vad ska jag göra med den här kunden? Är det en A-kund, alltså en lite större kund, B-kund eller C-kund?
Yeah.
Okej, hur gör jag? Ska jag möta dem här? Ska jag ringa dem? Ska de bjudas in på events? Mm. Hur ska jag liksom komma in på bolag? Alltså hela den strukturen, taktiken och strategin och bryta ner det operationella moment. Samma sak handlar om just det här. Och nu är det här som gör att anledningen till varför säljare inte gör det här, därför att säljare är skolade. De är tränade till att tänka bolag, entiteter. Mm. Okej, bolag X har en CFO. De köper nu av oss för X kronor varje år. De är en kund. De ska jag nu jobba med. Nu flyttar sig CFO från bolag X till bolag Y. Bolag X köper inte längre. Okej, då ringer jag en ny kund och så hittar jag någon annan. Jag går inte på bolag Y. Och det här ser jag också en stora skillnad av de riktigt duktiga säljarna, precis som du är inne på. Följer personerna från nästa steg till nästa steg. Och svar på din fråga är, de här personerna som ni märker flyttar på sig och sen bidrar med affärer, då ska det gå som en alarmklocka in i organisationen och säga, här har vi en ambassadör. Perfekt, den ska direkt in på en ambassadörslista. Och sen ska vi säga, hur kan vi bli nyfiken på de här som bolag? Och då kanske det visar sig så att den enskilda säljaren kanske inte har tiden, orken. Men där är en perfekt grej för marknadsorganisationen att titta på. Okej, de här 70 CFO-erna är och har bidragit med minst ett lead varje år. Hur kan vi göra någonting för dem? Känner vi de här människorna, ja eller nej? Kommer de här troligen röra på sig igen inom 1-2-3? Ja, det kommer de. Okej, kan vi se de här som en kanal? Ja, det kan vi. Vad bra, då måste man tänka samma sak där. Hur bryter vi ner? När möter vi de här? Tar vi en lunch med dem? Bjuder vi in på en event? Uppmärksammar vi dem på födelsedagen? Tycker vi att det är kul att skicka någonting på post till dem? Ja, det är klart vi gör. Men gör vi det? Nej, det gör vi inte. Och jag menar, återigen, nej men det, så här ser det krasst ut.
Ja, verkligen, att vi är skämtfattade.
De som får det här att funka. Nej, men de som får det här att funka, de fattar ju att med extremt på enkla medel så får jag en obetald säljstyrka som ger mig liksom, ibland jag ser exempel på kunder som har 10-15 leads i veckan. Affär, och jag menar, nu pratar vi ju leads, inte kalla som man har mejlat ihop eller försökt tränga sig in på någon LinkedIn-profil, utan nu pratar vi om människor där du får leads när du ringer upp och 70-75-80% av affären är klar. Därför att förtroendet finns. Därför det sitter en CFO och säger, jag kan inte jobba. Vi måste ha det här. Vad ska vdn säga? Nej, jag har inte lust att ta mötet. Jag menar, vi vet att 80% av affären är redan klar.
Verkligen. Ja, men väldigt inspirerande, kul. Ja, men jag är bara så nyfiken på, för jag tänker så här, ni har ju hållit på med det här i 7 år. Så här, fattar era målgrupp den här grejen nu? För att jag tänker att det här är ganska, jag tycker det är ganska nischat liksom, ambassadörskap som en del av marknaden. Så du kan skapa en helt egen marknadsföringskanal som man kanske aldrig har tänkt på innan. Alltså, ja, vad säger era målgrupp?
Nej. Svar ja, nej. Nej, de fattar inte. Och det är ju därför att vi omsätter ett x antal miljoner. Vi har ju inte fortfarande tagit fart. Vi är ju en SaaS-lösning i grunden. Vi har en digital assistent som då genomför och mappar då. Mm. Som ett komplement till CRM kan man säga egentligen 2 saker. Mm. Så vi har en digital assistent som vi har kopplat till. För jag har varit själv med och implementerat ett x antal olika CRM-system. Från de små nischade till stora giganter genom mina år inom försäljning. Mm. Men det finns 2 saker som vår digitala assistent Alice gör som är skillnaden. Och det är att ett, man kan då se till att fånga den här målgruppen. Där inte kanske det passar med att man automatiserar mejl och skickar det från någon generell adress. Därför att de här är så viktiga i affären. Mm. 2, man vill gå mer personligt. Det vill säga man kan verkligen sätta upp att så här, jag vill att alla mina ambassadörer, om de fyller jämnt. Vi pratar om att fylla 20, 40 och 60. Mm. När de fyller 50... Och det har varit en ambassadör som kanske har varit en CFO som har gett oss 7, 8, 9 leads. Liksom. Mm. Och vi har gjort affär för 5 miljoner tack vare att vi har känt den här CFO:n. Ska inte vi bara skicka en blombukett från oss och säga stort grattis på din födelsedag? Mm. Och det är så här, ja, det är ju banalt, det är enkelt, det borde vi göra. Men vad gör vi det då? Då har vi skapat en assistent där vi kan säga så här, alla våra ambassadörer som fyller år där, har påsk här, har de här. Mm. Återigen tillbaka till de här små sakerna som får en att känna sig uppskattad, som får en att känna sig där. Det handlar inte om att ge marginaler eller incentives på affärer, för det vet vi, det drivs vi inte av, men vi drivs av att känna att man känner sig sedda, hörda, uppskattade. Och det är egentligen hela grejen som vi har satt upp i det där. Och nummer 2 som vi har i den här, det är att vi kan följa då också leads, och vi kan följa hur ambassadörerna rekommenderar över tid. Mm. Det har du egentligen inte på ett bra sätt idag i ett CRM-system. Du har källa, men du har dem inte i olika nivåer. Och de 2 sätten gör att det blir enklare att ta hand om den här målgruppen.
Just det.
Ja, och det har vi jobbat med. Och i och med att vi är lite nischade här så tar det lite längre tid. Mm. Men vi märker att fler och fler, framförallt tar det på kandidatsidan som vi nämnde in till. Det är svårt att nå kandidaterna idag. Vi måste få våra egna medarbetare att hitta bra människor. Mm. Det är det ena perspektivet, så där jobbar vi mycket nu med rekrytering, bemanningsbolag och konsultbolag. Mm. Men sen också på säljsidan så jobbar vi tillsammans, därför att vi märker också att säljare får mindre och mindre airtime med potentiella kunder. Mm. Det blir svårare då, det är klurigare då att nå ut. Mm. Så vi måste ha alternativ med att de relationerna vi faktiskt har måste vi kapitalisera bättre på. Mm. Och ambassadörer är ett fantastiskt sätt att göra det på. Mm. De vill ju vara ute och prata om er. Mm. Därför har vi ingen struktur för det.
Väldigt spännande. Det här finns jättemånga bra tips man kan ta med sig och börja redan själv att försöka kartlägga lite vilka ambassadörer man har i liten skala och se vad det faktiskt leder till. Men Alexander, jag skulle vilja glida in lite på ett annat spännande område, och det är ju det här med referenscase. Det känner vi till sedan länge. Nästan alla företag har dem på sin webb. Liten flik i menyn, kunder och kanske någon liten text eller citat. Ni jobbar ju en del med referenscase också. Vad är det allra viktigaste för att det ska bli ett bra referenscase som faktiskt skapar stor nytta?
Ja, och innan jag går in på det så kan jag berätta bara lite kort då. För Top of Heart har egentligen 3 grundtjänster egentligen. Att vi jobbar ju som konsult med säljutveckling med fokus på referensförsäljning och ambassadörer. Mm. Yeah. Så där har vi en konsultativ del. Vi har nummer 2, vår digitala assistent, som vi kopplar till befintlig organisation för att jobba med ambassadörerna som en specifik målgrupp. Och sen det 3:e egentligen, för det hänger väldigt mycket ihop. Det handlar ju om de riktigt bra ambassadörerna då, eller kunderna som ni har. Hur nyttjar man återigen dem till att dra in nya kunder? Mm. Så att ja, vi har då en del som vi jobbar nog med kundcase, eller testimonial som det heter så fint på engelska, men kundcase och medarbetarberättelse. Så vi har de 2 perspektiven, men vi jobbar bara med det inom video. Mm. Så vi gör inga andra typer av
textformat
eller video eller film eller någonting sånt, utan vi gör bara det väldigt, väldigt specifikt nischat. Mm. Och jag skulle säga så här att där finns det ju också en otrolig möjlighet. Vi vet att sociala bevis är extremt viktigt idag. Desto mer, framförallt i affärer som blir utav större dignitet, alltså som kostar mer för kunden att köpa in. Då är det viktigt att snabbt kunna bygga förtroende, kunna visa och bevisa för den potentiella kunden att det här kommer faktiskt att fungera. Och att då inte bara ha en lite referenscase, för det är också lite slarvigt då, man har de här, man tar några referenscase som i bästa fall skrivs eller ännu bästa fall faktiskt dokumenteras i form av video, men då läggs den oftast på någon obskyr, eller obskyr kanske får ta i, men läggs på någon YouTube-kanal eller någon Vimeo-kanal sådär, och så ser man sådär, ja, men den här produktionen kostar 100-150 000 och så har den sådär 78 views, du vet, 3 år senare. Ja. Men tyvärr ser det ju ut på det här sättet.
Ja.
Och det här är ju någonting som också, återigen, man kapitaliserar inte nog på de här relationerna. Så det vi egentligen har byggt upp och vi hjälper våra bolag att göra, det är att ett, fånga rätt typ av kund som är relevant. Men sen hjälper vi både sälj- och marknadsorganisationen att få in det här både i alla de faserna som marknaden jobbar med, från awareness hela vägen egentligen till att lämna över till sälj i de olika kanalerna, för rätt kanalval, rätt formatval, rätt beroende på vad kunden befinner sig i sin köpresa. Men nu kommer den hela grejen också. Att vi hjälper säljorganisationen att mappa in hur den här ska användas i första mötet. Hur ska jag bygga om jag ska införa en affär på 500 000? Använder jag faktiskt referenscase på ett relevant sätt? Tar jag bara något generellt relevanscase, eller tar jag verkligen, men jag ska möta en CFO för ett SaaS-bolag som ska ta in en runda nummer 2 i pengar. Då ska du ha en exakt sån motsvarande case med rätt typ av roll, rätt typ av målgrupp och välja den just där. Sen komma från, säg från möte 1 till möte 2. Nu är jag väldigt detaljorienterad, men jag tror att det är viktigt för de som lyssnar att ta med sig det här. Jag kan verkligen säga det. Spelar in ett case, använd den just i första mötet. Använd den också som en teaser från första till andra mötet. Det är många som kommer ut på första mötet bland säljare, men de kommer inte till steg 2. Använd det som en lockande del för att få möjligheten att komma till nummer 2. Och sen det sista som jag skulle vilja säga, använd det aktivt i avslutsprocessen. När vi ska stänga affären, visa på det. Visa på det mer och mer. Och här är man lite för slarvig idag. Många gånger använder man inte fullt ut. Man säger så, ja, men det ligger lite referensskrivs på hemsidan. Eller så går man hem, som jag har varit med om så många gånger på säljorganisationer. Så är det någon som kommer ut på en kund och så en av de första frågorna de ställer. Så, ja, men har du någon referenskund? Då kommer de hem och så börjar de, du vet, någon round robin på mejlen och skriva mejl till kollegorna. Hej, har vi någon referenskund här? Och, jo, men du kan ringa Bengan eller Lisa här. Så här. Det är slarvigt på det här sättet. Kan man ha bara tydligt kartotek över våra viktiga kunder? Oj, vad vi kan hjälpa till, snabba på de här affärerna.
Jättebra tips, väldigt konkret. För det där tror jag man står ofta i, liksom att marknad hjälper till att göra referenscaset och sen så liksom vill man bara lämna över det till sälj. Och så. Men det är väldigt mycket fri tolkning. Så här, varsågod, använd det här, använd gärna det här. Men jag tror att som säljare blir man lite lost där.
Ja, vi har varit inne på det här innan och det är i andra sammanhang. Det gäller egentligen allt content som man skapar. Att man ska spendera 20% av sin tid på att skapa det, men 80% ska vara spridningen. Och jag tror att just när det kommer till referenscase så blir det nästan så här 90% är skapandet och sen så ligger lilla 10% på att sprida. Och jag tror som marknadsförare kan man också nyttja referenscase mycket mer egentligen. Till exempel man skulle kunna ha en lista på alla företag som ligger på ett visst steg i en säljprocess och inom en viss del och liksom annonsera med referenscase på varför just ens företag är ett bra val. Det finns ju så mycket man faktiskt kan använda referenscasen till också som marknadsförare.
Nej, verkligen. Och jag menar, det vet ju ni också. Jag menar, ni vet ju själv när ni beställer en resa eller när man ska boka ett hotellrum eller vad som helst. Man tittar ju på vad andra folk skriver. Liksom, vi vet att sociala bevis är de absolut viktigaste sakerna vi tittar på. Men återigen, vi nyttjar inte fullt ut. Och här kan vi göra så himla mycket för att skapa ett förtroende snabbt. För det är det handlar om idag. Det är den som lyckas attrahera med förtroende fort. Det är den som vinner affärerna. Och återigen, tillbaka till att använda precis som du var inne på. Att, mycket mer titta på hur distribuerar jag då. Och det är det vi har tagit då tillvara på. Därför att vi tyvärr ser att gapet mellan marknad och sälj är ju det att marknad får på sig, gör referenscase, perfekt. Marknad säger till sälj, nu har vi fantastiska. Men det här är ju vi lite då bryggan, för vi trycker fullständigt ner här i halsen på försäljningschefen och säljarna tills de använder det. Ja, men det är verkligen så. Och det kan säga är vår stora del i det här. Många kommer till oss och säger så, om ni kan skapa fantastiska case, ja, men det är 30% av vad vi gör. Jaha, vad gör ni på 70%? Jo, vi fullständigt trycker ner det i organisationen så att det används. Och vi är nitiska till att det ska användas i de olika stegen. Ja. För vi vet att det ger effekt. Men man behöver någon som kan verkligen få ner hela vägen ner. Så att säljarna, vi sitter alltså bokstavligt talat inne på ett sälj och säger så här, nu ändrar vi signaturen. Okej, nu ska den här lilla thumbnailen komma med. Okej, och vi, nej men det tar 30 minuter. Då får du ta 30 minuter. Den ska ligga där.
Just det.
För vi vet att varenda mail du skickar så kan det börja ligga en thumbnail. Och jag menar, om du har fokus på SaaS-bolag som ett exempel, eller konsultbolag eller vad det må vara, har du två thumbnails med liksom relevanta case, det kan ju få den här kunden att klicka och helt plötsligt bara, ah men intressant. Är du med? Vi är verkligen ner de detaljnivåerna.
Ja. Men har du, för det här är ju egentligen ett vanligt misstag då som man gör, att man lägger stor tid på att ta fram det, lite tid på spridning, det används inte av sälj. Finns det fler misstag skulle du säga bland de som producerar videoreferenscase idag? Vad är de här bitarna som inte brukar bli så bra i regel?
Man gör för få.
För få?
Ja,
för jag få. Tänker på kvaliteten också.
Kvaliteten? Ja, förlåt att jag har flickat. Nej, men i och med att du nämnde kvaliteten. Alltså det är klart att vi gör ju high quality. Och det är klart att jag tycker så här.
Vad är high quality då? Vad är det?
Ja, jag vet. Så här, vad är definitionen av det då?
Ja.
Nej, alltså så här. Jag tror att det, om jag skulle sitta på ett bolag idag, kanske inte riktigt har budget, ta in någon som oss eller liknande. Gör ändå. Hitta vägar till att göra det. Gör enkla, snabba klipp. Men se till att ha frekvens. För att frekvens, kontinuitet, det bygger också förtroende. Så att alltså, varenda ny kund ni tar in, gör en grej. Återigen, på sociala medier. Men gör en liten kort video. Kan ni bara säga det här? Sen om man vill ta nästa grej och kanske levela upp. Att säga, men okej, var fjärde case eller var tionde case som är riktigt sån här supercase. Ja, men då kan du ta in någon som oss. Att göra det, att verkligen levela upp en nästa grej. Men jag tror att återigen, Det är precis som allting annat. Förtroende hela tiden måste man jobba med. Och det är samma sak här. Det är kontinuitet. Så att jag skulle säga börja och kör. Liksom, och våga.
Men är det något så här generellt då? Typ ljudet brukar vara för dåligt. Eller ljuset brukar vara för dåligt. Eller de som pratar är för stela. Det är alltid bara en. Eller liksom, finns det något sånt där som man bara så här. Tänk på det här nästa gång du gör ditt case. Liksom.
Nej men alltså. När man har lyxen att vara. Och ha. Liksom det här och jobba med det här som en profession. Det är klart att då ser ju vi, då är ju ljud och ljus och allting sånt här blir ju naturligt för oss. Men jag tänker så här, ska man börja med att göra det här själv, om ni som lyssnar på det här ska börja göra, så är det klart att det är alltid bra med bra ljud. Har man, jag kan säga ljus och bild är inte lika viktigt som ljud, men har man svårt att få fram ljud och det är knastrigt och sådär, då blir det väldigt, väldigt svårt att lyssna på. Så det skulle jag, vi är lite mer förlåtande i och med att vi har ju en selfie-generation bland oss alla liksom, där det är lite flibbigt och flappigt och så här, och ljuset kanske inte optimalt och så här. Men det har vi större acceptans för, men ljudet skulle jag i sånt fall satsa på, att göra ett bra ljud. Och sen övergör inte så jäkla mycket, gör inte så komplicerat.
Just det.
Ta bara så här, hur tycker du att det här funkade för, hur har du liksom tyckt den här leveransen funkade? Vad tyckte du var bäst med det här? Be kunden bara säga det som kort kommentar. Så här, gör inte svårare än så. Du behöver inte ha en långtidsintervju, lalala. Utan gör det och börja enkelt. Jag tycker så här, men gör det kontinuerligt. Ja. Och få, även du som säljare liksom, våga ställa frågan till kunden. Skulle jag kunna få spela in dig liksom?
Väldigt bra tips.
Verkligen.
Vad heter det? Vi har ju fått massa tips på både ambassadörskap och referenscase och saker som vi måste tänka. Jag är superinspirerad och tror att vi kan ta med oss massa härifrån. Och hoppas att ni som lyssnar har blivit inspirerade också. Stort tack till dig Alexander för att du har varit med i podden. Och stort tack till dig som har lyssnat. Tycker du det här var intressant och spännande, så ska du följa eller prenumerera på den plattformen som du lyssnar på.